Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
När du är gravid finns det ju massor av saker som du behöver skaffa. Som en barnvagn, ett babyskydd och en bärsele till exempel. Hos Bonti på bonti.se hittar du allt det där och allt det andra också. De har experter som gärna hjälper dig. Och när du handlar hos Bonti går det också riktigt fort att få hem det du behöver. Bege dig alltså till bonti.se eller någon av deras butiker i Stockholm. Ganska snabbt som förälder, efter ungefär 3 miljoner tvättar, inser man hur viktigt det är att välja kläder av hög kvalitet. Som kan ärvas av syskon eller köpa second hand och ändå kännas som nya. På polanopyret.se hittar du kläder som tål att slitas och älskas i design som håller. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Dagens avsnitt är ett av våra mest lyssningsvärda avsnitt. Helt enkelt en favorit i repris från någon av våra tidigare säsonger och över 120 avsnitt. Vi tror att du kommer vilja lyssna på det här igen. Så, nu kör vi! Du lyssnar på Rullavagn-podden och kommer strax få en rejäl djupdykning i småbarns sömn och hur den hänger ihop med utveckling och lärande. Kan för lite sömn göra att utvecklingen påverkas? Varför är sömnen så viktig för vår hälsa? Och hur avgörande är sömn för att lära sig nya färdigheter? Ja, mina vänner, det pratar vi om idag. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är vd och grundare för Rullavagn. Jag är också mamma till Elis 6 år och Ilse 3 år. Och jag vet ju vid det här laget, efter att vi har skrivit hundratals artiklar på rullavagn.nu och gjort nästan 100 poddavsnitt, att sömn är ett ämne som engagerar och fascinerar. Och själv är jag sjukt fascinerad av sömnforskare. Och idag har vi en sån livslevande med oss här i poddstudion. Varmt välkommen Frida Rångtell.
Tack så mycket. Vilken fin introduktion.
Ja, vad kul att du är här. Jag vet inte vad det är. Jag tycker bara att ert jobb är så sjukt fascinerande. Kan du inte börja med att berätta lite vad du har jobbat med och vad du gör och sådär?
Mm. Och jag tycker väl egentligen lite samma som du, att sömnforskning är sjukt spännande.
Ja, vad härligt.
Och det tar ju upp ganska stor del av min tid att fundera kring sömn faktiskt. Och man kan väl säga att jag pluggade biomedicin på Uppsala universitet, en kandidatexamen. Och jag hade väl hela tiden tankar på att men forskning, det är något jag vill hålla på med. Det är spännande tycker jag. Och utforska det som vi inte vet om och fundera över nya saker och så. Men sen var ju frågan, vilket ämne ska man välja då? För det måste ju vara något man tycker är intressant. Så jag provade lite olika saker och allt var ju intressant. Men sen så stötte jag på sömn. Jag hade en föreläsning om sömn och kände bara att, wow, kan man forska om sömn? Det här är min grej. Och sen så fick jag möjlighet att göra ett projekt i USA om sömn i Boston. Och det var ju jättespännande. Och sen så när jag kom hem till Sverige så började jag min doktorandperiod. Så då började jag forska på Uppsala universitet om sömn. Och då var det som min forskning handlade om var ju främst dels lite saker som påverkar hur vi sover. Bland annat då skärmljus på kvällen till exempel.
Just det.
Men också vad händer när vi inte sover. Och ja, lite olika aspekter så, och hur minnet påverkas av sömn och sömnbrist och sådär. Och det tycker jag är väldigt fascinerande, just hur vi lär oss nya saker och hur vi bearbetar det vi har varit med om och så under sömnen. Men min forskning handlar ju då om, det var ju unga vuxna som var med i våra studier. Men under min doktorandperiod så fick jag också barn.
Just det.
Så jag har en
fick uppleva en helt ny nivå av sömnbrist.
Och då fick jag sömn, alltså det blev ju någonting, man började tänka på det helt nya banor. Och vad händer under utvecklingen med barnens sömn och hur påverkar det? Hur de lär sig nya saker och hjärnans utveckling och bara... Ja, det kändes bara som att det fanns otroligt många intressanta frågor kring det här. Och generellt, man kan väl säga att mitt intresse för sömn, det bottnas ju mycket i det som händer i hjärnan med drömmar. Och det har jag alltid funderat väldigt mycket på. Och själv hade jag mycket mardrömmar som liten och kände ofta att just det här med mörker och natt, och så det var lite läskigt, men också lite spännande.
Vad härligt! Gud, jag tycker det här ska bli så spännande att prata om det här. För det är ju just, man funderar ju mycket, alltså både så här konkret såklart, hur får man barn att sova bra? Mm. Men också så är man ju kanske ofta lite orolig att de sover för lite. Det är ju en jättevanlig fråga som vi får på rullavagn och sådär. Mm. Så det här ska bli så spännande tycker jag.
Och idag
jag
tänkte bara säga att så idag så jobbar jag mycket med att sprida kunskap om sömn. För det känns som att det är så, precis som du säger, det är så många som funderar kring det här. Det är så många som känner oro kring det. Eller undrar hur kan man förbättra sömnen och så vidare. Och det känns som att det finns ett stort behov av mer kunskap kring det här. Så idag driver jag Slumra, mitt företag, och jobbar just med att... Ja, sprida kunskap om sömn och förhoppningsvis i långa loppet jobba för en bättre sömnhälsa i samhället.
Kan vi inte börja lite från början? Varför sover vi? Alltså människor, lite på en generell nivå. Vad har liksom sömnen för funktion?
Ja, och det är ju den stora frågan som många sitter och funderar på och som vi egentligen inte har något konkret svar på. Eller man kan väl säga att det som vi vet är att sömnen verkar ha många olika funktioner. Det verkar vara positivt för immunförsvaret, för hur vi bearbetar det vi har varit med om, både när det gäller inlärning och att rensa bort information också, som kanske inte är lika viktig. Mm. Men också när det gäller våra känslor och bearbeta det. Städa hjärnan från skräp kan man säga, som byggs upp under dagen när vi använder vår hjärna till olika saker. Men också för att reparera och bygga muskler. Och det finns ju massor med olika effekter som sömnarna visar sig vara positiv för. Och metabola funktioner och sådär. Men man kan väl säga generellt att det verkar vara så att vi behöver den här perioden när vi faktiskt stänger ute vår yttre omvärld och går in i vår inre värld kan man väl säga.
Just det.
För att de här processerna verkar ju inte riktigt kunna ske när vi är vakna. Annars hade ju troligtvis sömnen inte funnits, för att vi är ju väldigt sårbara under den perioden när vi sover.
Mm, det är sant.
För då är vi ju inte lika uppmärksamma på yttre faror till exempel. Så om sömnen inte skulle ha en funktion så skulle det ju vara ett otroligt stort evolutionärt misstag.
Precis, så det kanske hade liksom försvunnit bort, eller under liksom människans utveckling, tänker jag.
Precis, och det är ju inte bara människor som sover, utan det är ju de flesta arterna har ju någon form av sömn, även väldigt primitiva arter. Så det verkar ju finnas något väldigt viktigt med sömnen som sker. Men sen exakt vad det är och om det finns någon generell, liksom det här är det stora syftet med sömnen, det skulle jag säga att vi inte helt riktigt har en svar på än.
Om vi kommer in då lite på det här med sömn och bebisar. Mm. Hur hänger liksom sömnen ihop med deras utveckling?
Mm. Ja, alltså för det första så sover ju bebisar ofta väldigt mycket. Mm. Ibland nästan nästan hela dygnet kan det ju kännas som. Och sömnen är ju väldigt viktig för bebisens utveckling. Det sker ju processer under sömnen som är väldigt viktiga för till exempel motorisk utveckling, deras kognitiva utveckling och så vidare. Så sömnen spelar en väldigt stor roll. Men sen är det ju också så att det handlar inte bara om att man som liten bebis ska lära sig vad som händer i vakna världen, utan också att det tar ju tid innan de lär sig att sova. Precis som vi vuxna gör. För bebisar sover ju inte så som vi vuxna sover.
Nej, ska vi ta det lite kort? Hur sover de? Det är man ju supernyfiken på.
Och det som är ganska intressant är också att sömnen förändras ju otroligt mycket de första åren. Jämföra liksom ett litet spädbarnssömn som är bara några veckor gammalt med en kanske tvååring, treåring. Det är ju som helt olika världar ibland.
Det kanske kan vara ganska skönt att höra, tänker jag. Om man har en så här ganska liten parvel hemma så är det lite skönt att veta att så här, det kommer att förändras. Vad än jag gör som förälder så händer en massa saker.
Ja, verkligen. Och jag tror att det kan ju vara något som är också ganska skönt att tänka på. Att när man är det här jobbiga, för det är tufft, det är ju jobbigt som småbarnsförälder. Och man får inte sova enligt de tiderna som man själv kanske har tänkt och så. Mm. Utan det styrs mycket av det här lilla barnet. Att tänka att ja, men det här är en fas. Det kommer ändra sig. Sen hur det ändrar sig, om det blir bättre eller sämre, det kan man inte riktigt garantera. För det kommer säkert också komma tillfällen när sömnen blir sämre igen. Men att det kommer komma förändringar, det kan ju vara ganska skönt att tänka på. För på något sätt ändå försöka acceptera situationen för vad den är, trots att det är jobbigt. Men bebisars sömn i alla fall, som sagt, så i början så sover de ofta väldigt mycket, men det verkar finnas otroligt stora variationer både mellan barn, och också då att deras egen sömnrytm, man ska säga, den är liksom inte etablerad än, så de sover lite hipp som happ, ibland dagtid, ibland nattid och ibland liksom, och vaknar många gånger och så. Så att den här regelbundenheten, den infinner sig inte förrän kanske efter några månader när dygnsrytmen väl börjar etablera sig. Men sen också deras sömncykler. Alltså vi människor har ju olika sömnstadier som vi går igenom under natten, och de går i som cykler, kan man säga. Och som en vuxen människa har ofta 90-110 minuter för varje sömncykel, varierar lite så. Men en liten bebis, deras sömncykel är mycket kortare. Och mellan sömncyklerna så är det lätt att man vaknar till, för då har man ofta kanske lite arousal. Och då blir det ju att de vaknar mycket, mycket oftare än vad en vuxen kanske gör. Och dessutom så vaknar ju ofta en liten bebis många gånger under natten för att dels kanske få mat och också närhet och stämma av, är liksom mina föräldrar fortfarande i närheten och sådär. Så att sömnen är ju väldigt annorlunda än vad en vuxen människa sömnar då i början. Men sen så sker det ju då, som sagt, förändring väldigt mycket under första året. Så ofta så går det ju mer till att kanske lite färre uppvak och lite mer, kanske sover lite längre perioder i taget. Även om det fortfarande kan vara många uppvak och det kan vara att korta perioder de sover i taget och så. Men att framåt kanske 2-3 års åldern så brukar det ge med sig mera.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Är någonstans där i 2-3-årsåldern barnets sömncykler nästan lika långa då som en vuxen? Eller när liksom jämnas det där ut egentligen?
Bra fråga. Och alltså, det sker ju en konstant liksom, ska man säga, att det går mot att mer och mer likna en vuxens sömncykler. Så. Men att kanske framåt skolåldern, att då börjar det mer vara som en vuxen. Även, visst, även vid 2-3 års ålder så är det mer lik en vuxen sömncykel än vad kanske en 2 månaders bebis är. Men att du inte riktigt är än vid 2-3 års ålder.
Jag tycker också när man pratar om utveckling och barn så pratar man mycket om de här utvecklingssprången som de går igenom. Mm. Och då är det ju ofta sammankopplat med att de sover ännu sämre än vad de kanske gör normalt. Är det så att liksom, eller vad är det som händer då? Är det liksom att hjärnan behöver bearbeta ännu mer när de sover? Eller varför blir sömnen påverkad av deras liksom utvecklingssprång som de gör?
Mm. Och det är en jättebra fråga och jag vet inte om vi har hela svaret till det, men det verkar finnas en liten koppling då mellan att till exempel om du har mycket motorisk utveckling just då, en sån fas, ja, men då kanske sömnen är mer störd än tidigare. Och kanske också att ja, men när du har lite mer separationsångestfas, men då kanske det är naturligt att vakna lite oftare för att ännu mer stämma av, liksom, är mina föräldrar fortfarande kvar här? Och sen så finns ju såklart också du får tänder, du kanske är sjuk i någon förkylning och allt det här gör ju också att sömnen blir störd. Det vet man ju själv hur det är att sova när man kanske har ont eller det stör någonstans eller det kliar eller vad det kan vara. Då sover man ju inte särskilt bra. Så det finns ju många anledningar till att sömnen påverkas. Både hos vuxna och hos barn.
Nu har du sagt här att sömnen är viktig för oss människor generellt och liksom för bebisens utveckling. Och då kanske det är jättemånga där ute som blir superoroliga. Mitt barn sover ju jättekast, kanske man tänker. Innebär det att det påverkar deras utveckling? Att de sover dåligt?
Mm. Och det är ju en av de stora frågorna skulle jag säga som väldigt många funderar över. Och även vuxna för sin egen del också. Men vad händer nu när jag har sovit dåligt i 3 veckor? Hur kommer det påverka mig och sådär? Och jag tror att det finns en viktig aspekt här som jag tror vi måste börja prata om. Och det är väl kanske, hur definierar vi bra sömn?
Precis, vad är det? Ja, det är en jätteintressant fråga.
Och kruxet är väl egentligen att vi inte har någon bra definition på det. Vi har inget liksom, supermått att om det här, den här siffran är så här, då sover du bra. Utan det är ju någon slags kombination av, i alla fall för vuxna, ja, men hur länge sover du? Vaknar du ofta på natten? Hur förhåller du dig till din sömn? Känner du mycket oro kring din sömn? Hur känner du dig på dagen? Regelbundenheten, alltså har du ungefär samma sömntider varje dag? Hur lätt eller svårt har du att somna eller somna om? Så det finns otroligt många aspekter kring det här. Och när det gäller liksom sömnproblem och sömnstörning så finns det ju dels det här att man har svårt att somna eller somna om, som är mer insomniliknande, men också så finns det ju till exempel att man har sömnapnéer och snarkningar och så vidare under natten. Så att, och det kan ju vara så att du sover dina 8 timmar som vuxen, om det är nu det som är vad du behöver, men du ändå inte känner dig utvilad under dagen och du känner dig väldigt trött och som att du inte orkar med. Det kan ju vara att det är någonting med sömnen ändå som inte funkar. Det kan ju ha andra orsaker också såklart. Men hur vi mår under dagen och hur vi orkar, det är ju också en ganska viktig indikator på hur funkar min sömn. Och just när det gäller små barn så vet vi ju att uppvak under natten, det är ju också en del av normal sömn för små barn. Mm. Och små barns, vad som är definition för normal sömn där, behöver inte vara samma som för vuxna. Och även vi vuxna vaknar ju under natten, fast vi kanske inte märker av det. Sen såklart, då blir ju frågan, för ibland så kan man ju till exempel ha ett barn som vaknar upp under natten och är väldigt ledsen och kanske visar tecken på att de har ont eller man känner att det är väldigt stora problem med sömnen och så. Och det kan ju såklart ha andra orsaker än att det är bara liksom normal sömn, bara att mitt barn sover så här. Så att känner man sig orolig över sin sömn, då tycker jag absolut att man ska prata med till exempel BVC och ta reda lite mer på varför sover mitt barn så här eller vad kan jag göra för att det ska bli bättre. Och det kan ju finnas vissa anledningar till att barn vaknar på natten mycket. Och att det kanske vi kommer in på lite mer sen. Men att barn kanske inte ska sova så djupt som en vuxen. Att det finns vissa utvecklingsperspektiv i det som är viktiga. Och där har vi många frågor som är kvar. Och det gör det ju jättesvårt att säga. Men när blir det istället att det slår över och inte fungerar som det ska? Mm. Och en sak man kan fundera på är ju hur är mitt barn sen när det är vaket? Verkar den trött och hängig, eller barn kan ju bli hyperaktiva istället också när de inte har sovit tillräckligt. Mm. Och verkar det som att mitt barn då blir väldigt trött och så. Så det kan ju vara en indikation. Men sen också, det finns ju vissa riktlinjer kring sömnlängd. Men som sagt, precis. Speciellt i början så finns ju otroligt stora variationer de första veckorna. Men man kan väl egentligen säga att små barn de första månaderna, kanske sådär mellan 14 till 17, 18 timmar, är väl ganska normalt om man säger så. Men det är ju upppackat. Så som förälder kanske man inte upplever att barnet sover 16 timmar till exempel.
För det låter ju så enormt mycket. Precis. Också. Innan man får barnet, man är så här, men herregud vad chill det kommer bli. Liksom. Ja, och sen är liksom... Mm. Man tänker ju inte riktigt på att man så här, halva tiden kanske sover med barnet på sig. Mm. Och det är så här, de sover lite in emellan här och där. Precis. Hela tiden. Liksom.
Och jag tror det finns ju också stora individuella skillnader. Så vissa barn kanske inte har så många uppvak. Och medan andra vaknar var 40:e minut. Mm. Så det får man ju också vara inställd på. Att bara för att min kompis barn sover så här så betyder inte det att mitt barn sover så. Utan... att man får se till vad har mitt barn för sömnbehov. Om mitt barn sover 14 timmar, vad innebär det för hur den upplevs, hur jag upplever det sen när den är vaken och sådär. Och att inte försöka jämföra allt för mycket.
Mm.
Men sen kan vi säga då att, för sen, det händer ju som sagt ganska mycket med sömnen och kanske vid 6 månaders ålder, ja, kanske någonstans mellan 12 till 16 timmar. Och sen så runt 1 år, 11 till 14 timmar, men det finns ju även fortfarande variationer som ligger lite utanför det. Och sen runt 3-5 år, 10-13 timmar, 6-12 år, 9-12 timmar och sådär. Men det handlar ju också om, under den här perioden så sker ju också en annan förändring, och det är ju att de kanske sover färre tidpunkter på dagen ju äldre de blir. Men även kanske barn upp till 3-4 års åldern kan ju behöva en tupplur på dagen.
Är det viktigt det där, alltså just fördelningen av sömn under dygnet? Om man liksom tittar på just utvecklingsdelarna och att det ska bli någon typ av liksom så optimalt som möjligt. Är det viktigt det där, om man liksom tittar då under året, tänker jag, när de sover ganska många gånger.
Mm.
Att fördelningen mellan sömn på dagen och sömn på natten blir lagom, att de inte är vakna, om man säger, för länge mellan sina sovstunder, utan att så här, ja, att de får sova rimligt många gånger under dagen. Är sånt viktigt?
Alltså man kan väl säga, de första veckorna då är det ju ofta ganska att de sover väldigt oregelbundet. Men sen så förhoppningsvis så etableras ju dygnsrytmen mer och mer, och då kommer det mesta av dygnets sömn förläggas på natten. Mm. Men fortfarande så kommer det ju vara viktigt med dagtupplurar. Och där tror jag att man också får känna av lite hur lära känna sitt eget barn. Och vara uppmärksam och lyhörd på när signalerar mitt barn att den är sömnig. Och det som jag tror är extra viktigt är också att vara lyhörd för förändring. Att det kommer komma perioder när barnet kanske behöver sova mer. Kanske behöver sova lite längre på dagen eller så. Men sen också så just de här förändringarna när de kanske behöver helt plötsligt 2 vilor på dagen istället för 3. Att då kanske den visar istället att den inte är redo att sova den tiden som den visade förut att den behövde. Och att man försöker att vara lyhörd inför det.
Hänga med,
där. Precis. Mm. Vilket kan vara lättare sagt än gjort, för det är så lätt att verkligen. Man ställer in sig på att okej, okay, de här tiderna brukar mitt barn sova nu, och så är det, men det kommer ju förändras. Men ju, absolut så tror jag att det ligger någonting i att just det här att ha liksom, inte för lång tid innan man sover. Och exakt hur lång tid det är, det varierar ju såklart mellan barn och vilken utvecklingsfas de är i.
Vi tar en superkort reklampaus i avsnittet. Nu ska vi få lite tips på hur vi förskoleföräldrar håller våra vattenpölsälskande ungar torra och lagom varma. För att få stenkoll på lager på lager och vad 17 jag ska lägga pengarna på i förskolegarderoben har vi Susanne Rammelt här, som är butikschef på Polan och Pyret i Täby. Välkommen hit.
Tack.
Superkul roligt. Att du är här.
Ja, underbart.
Om man nu sitter hemma och funderar, ska jag köpa skalkläder eller galon, eller måste jag både och? Vad säger du?
Jag säger skalkläder. Skippa galonet.
Ja, vad härligt.
Jo, men det är nämligen så att våra skalkläder är ju helt vattentäta, men de andas ju också, så då kan du ju ha dem i alla väder egentligen, beroende på vad du har under. Galon är ju jättebra för att det rinner av på ett sätt, men det andas ju inte. Och det är ju inte lika hållbart faktiskt, för det är ju plast. Så du ska ha skalkläder, du kan faktiskt skippa galonet. Tror du eller ej, men det är faktiskt så.
Skönt, jag gillar det.
Ja.
När man då ska välja sina skalkläder, vad ska man tänka på så att man gör liksom rätt val där?
Jag tycker ju då, om vi har ju benämnt våra bästa skalkläder med WeatherPro. Har du hört talas om det?
Men berätta gärna lite.
Jo, WeatherPro är då, där ingår ju alla i den här benämningen, ingår ju att det är våra bästa plagg. Det är alltså 12 000 i vattenpelare, det vill säga det är alltså mera vattenpelare än galon. Så du kan sitta i vattenpölar. Och sen rinner det av också, för det är vattenavvisande. Men sen just att det andas, det är slitstarkt, så det håller. Vårt signum är ju 3 barn i varje plagg. Mm. Och sen, det räcker inte, minst.
Ja, minst. Det är det
för det är bara att sälja vidare eller ge bort. Eller. Det är det som är så fantastiskt. Så att hållbarheten är ju, det är ju så otroligt mycket mer hållbart med skalkläder än galon faktiskt.
Ni har ju också en sjukt bra grej som heter Flexisize. Kan du inte berätta lite om det?
Ja, våran Flexisize-jacka, den är magisk. Det är samma, det är också WeatherPro som jag kallar nu. Berättar jag för dig här att det är 12 000 i vattenpelare, den är helt vattentät, den andas och allt. Men det som är så häftigt med den är att vi har en knapplösning i ärmen och även i skalbyxorna. Så du kan alltså förlänga byxan eller skaljackan, ärmlängden, med 1,5 storlek. Så du köper i rätt storlek då, men sen kan den ha den då i 2 år istället för bara en säsong. Och sen kan du gå tillbaka så att lillebror och lilla syster kan ärva den. Så att det är, ja, den är
sjukt bra tycker vi. Vad, just det här när det är olika temperaturer, det hinner liksom skifta nästan från att man går till förskolan på morgonen tills att de ska gå ut. Ja. Hur ska man tänka med det här med lager på lager?
Ja, men det är ju därför då jag brukar säga det, till vår eller höst, skalbyxa, skaljacka, vindflis. Där har du en grej och där har du ett lager som gör att det blir varmare såklart. Men så till exempel på morgonen då, när det är precis som du säger lite kallare, då har du vindflisen under jackan. Men sen på eftermiddagen så kanske det är så, om det inte regnar, då kanske det räcker bara med vindflisen. För grejen är, som är så fantastiskt med våran vindflis, är ju att den funkar ju som en jacka, som ett ytterplagg också. För den har ett membran i sig som gör att det inte blåser igenom. Den kan hålla till och med väta. Så där har du lager på lager. Du tar bort ett lager om det blir varmare, eller så lägger du till. Så att det är det som är det magiska med lager på lager.
Precis, så har man skalkläder och en vindflis, då klarar man sig alla de här liksom, höst och vår, alla mellansäsongerna.
Ja. Det kan ju vara om man är lite frusen och kanske sitter mycket, så kanske man behöver ett par flisbyxor under skalbyxorna. Då.
Just det.
Ja. Mm. Så att, för att de är ju inte...
Just det, för de minsta också som precis, sitter ganska mycket still.
Exakt, liksom. Mm. Precis. Och vi får inte glömma vår fantastiska skaloverall som vi säljer både vår och höst, som har ett flisfoder som du kan ta
bort.
Jag har
den hemma. Den är så, jag älskar den. Den är så bra. Ja. Alltså inte till mig själv, men till mitt barn.
Nej, men det som är så bra med den är ju just att den går ju att ha ända in till vintern. För då kan du ju bara ha lite bra ullunderställ.
Mm. Alltså min dotter har ju haft den nu hela vintern. Ah. Och då bor ju vi inte i den jättekalla delen av Sverige. Precis. Och hon har ju inte behövt ha något. Alltså, den är ju så bra. Och sen bara tar man ur fodret nu.
Exakt.
Om det börjar bli varmare.
Ja, och det är det som är lager på lager. För sen är ju det att alla barn är olika. Vissa barn kanske inte behöver så mycket. Men vissa barn kanske behöver en liten tjockare. Vi har ju våra lättviktsjackor också.
Just det.
Som du kan ha under skaljackan. Om man är lite mer frusen. Så att där, vi har ju så många olika varianter. Och just på grund av att vi är ute så mycket och att man ska kunna vara ute, men du ska inte bara kunna ha en vinteroverall eller bara en tunn jacka eller tunn overall, så har du ju det där lager på lager.
Sjukt smart.
Ja, det är det.
Om man då behöver tvätta sina skalkläder kan jag tycka är lite lurigt. Hur gör man det på bästa sätt?
Jo, här är ju också en grej för hållbarhet och det. Att just ytterkläder ska du ju inte tvätta så ofta. För att ju mer du lägger in den i maskinen så nöts det ju med både tvättmedel och... Och jag menar, barnen kan ju nöta på dem själva, så det räcker ju. Men du behöver bara skölja av eller torka av med en trasa. Och jag menar, de blir ju lika smutsiga nästa dag. Så att skölja av dem. Och på det sättet så håller de ju bättre. Just så att barnen kan ärva och det är minst 3 barn i varje plagg.
Bra. Mm. Tack, Susanne.
Ja,
så oj. Bra.
Ja, men gud.
Det här går det fort.
Ja, men underbart. Ja.
Och om du vill läsa mer om Polan och Pyrets skalkläder eller popflexisize så surfar du in på polanopyret.se. Där får du också 20% rabatt på ditt första köp som en välkomstbonus när du blir ny medlem i Pop Plus. Så klicka dig in på polanopyret.se. Alltså jag bara tänker nu, när man lyssnar så gav ju du bra riktlinjer för ungefär hur mycket barn bör sova totalt sett på ett dygn. Om man nu känner att, nej, mitt barn sover inte alls liksom 12-16 timmar på ett dygn. Vad kan hända då? Mm. Liksom, hur påverkas barn av att sova för lite?
Precis, och jag vill ju gärna påpeka det också att det finns otroligt mycket kring sömn generellt och framförallt kanske barnsömn som vi inte vet så mycket om. Och just den frågan kring vilka effekter får sömnbrist på min hälsa och inlärning och så vidare, det är ju en fråga som debatteras väldigt mycket. Och det finns ju studier som pekar på att till exempel om du sover för lite så kan det få effekter på men kognitiv inlärning och till exempel också övervikt och andra sådana saker. Men... det vi inte vet är ju om det är kanske sömnbristen i sig eller om det är så att anledning till sömnbrist gör att du kanske får de andra hälsoeffekterna också. Och vad är hönan och vad är ägget? Alltså, det finns ju väldigt många sådana frågor som vi har kvar och utröna. Och vad händer på lång sikt? För visst, vi har sett att det finns, i alla fall hos vuxna och också hos barn, att ja, men sömnbrist det får ju akuta effekter. Du får sämre uppmärksamhet och vad heter det, humöret och många sådana saker. Men vad händer på lång sikt? Där finns det många frågor som är kvar. Men generellt så, om ett barn sover för lite så är det ju bra om man försöker ta steg för att förbättra sömnen. Det som är klurigt är ju att det är svårt att påverka sömnen i sig. Så det som är klurigt med sömnen är ju att det är ingenting vi kan prestera. Utan vi kan påverka sömnen indirekt. Men vi har väldigt liten direkt påverkan. Och ju mer vi börjar oroa oss för sömnen och tänka att nu måste jag sova, desto svårare blir det. För vi kan inte tvinga fram sömn. Den kommer när den kommer i princip. Och detsamma är ju för barn. Du kan inte tvinga ett barn att somna. Du kan skapa så bra förutsättningar som det går. Och såklart, om du misstänker att det finns anledningar till att barnet sover som du inte kan påverka, till exempel sjukdomar eller eksem eller annat, då är det ju jättebra att ta en vårdkontakt och se, utreda varför det är så. Och sen så finns det ju vissa barn som sover mindre än andra. Men skapar vi så bra förutsättningar vi kan kring sömnen så ökar vi i alla fall chansen för att barnet och en själv kan sova så bra som möjligt. Och de här bra förutsättningarna, det kan ju vara till exempel...
Vad är topp tre bästa förutsättningarna?
Ja, men det ena är ju till exempel att då försöka göra vad man kan för att främja en bra dygnsrytm. Och då handlar det ju om att gå ut och få ljus på dagen och vara aktiv på dagen. Och sen på kvällen försöka istället släcka ner lampor och ha mer dämpad belysning och sådär. Men sen också rutiner kan ju vara väldigt stor hjälp. Att man gör ungefär samma saker varje kväll. Och så barnet lär känna att okej, när det här händer, då kommer någon ta på pyjamasen, så kommer det här hända och så vidare. Och att det sker ungefär samma tid så. Men sen också att barnet ska ju vara trött när man börjar läggning. Och här är det ju, det här är kanske det svåraste, att barnet ska ju vara tillräckligt trött och sömnig, men inte övertrött.
Nej. Finns det något magiskt forskarknep som du har tagit fram?
Jag vet inte om det finns något balansen? Forskarknep, nej. Men jag har väl lite personliga erfarenheter. Alltså det som jag personligen verkligen kan uppleva är ju att det finns en sweet spot.
Så är det verkligen.
Och när barnet inte kan komma till ro, att då kan det vara värt att både prova att kanske lägga tidigare och se om det är så att barnet kanske var övertrött. Och jag upplever att ett övertrött barn blir ganska hyper och får mycket starka känslor. Saker tar mycket, mycket längre tid och mycket mer distraherad. Och att det liksom inte kan komma ner i varv. Kroppen kan inte vara stilla och så vidare. Och då är det ju jättesvårt att somna. Och då, när jag märker det, då känner jag okej, nu var det här lite för sent. Nu provar vi lite tidigare liksom. Men blir det för tidigt, då är ju inte barnet tillräckligt sömnig. Och då kan ju en läggning ta jättelång tid istället. Och då blir ju det kanske istället kopplat till att det blir stressande för både föräldern och för barnet. För så som jag känner vid läggningen, det smittar jag av sig till barnet på många sätt. Så att hitta liksom nattningsrutiner som funkar för barnet och för de vuxna, det tror jag är ganska nyckeln här för att det ska bli en lugn och mysig stund. Och inte kopplat till just det här stressen och oro och frustration istället.
Finns det några sådana, liksom, du som är påläst på forskning? För det finns ju också väldigt mycket tyckande och åsikter och liksom sånt som anses kanske vara bättre, sämre. Sådär. Själv så har jag liksom samsovit väldigt mycket med mina barn. Också för att jag vet att det påverkar min egen sömn mycket, mycket mer. Om jag ska gå upp till en annan säng eller gå till ett annat rum för att natta om någon på natten. Än att de sover bredvid mig. Det är liksom, annars är jag vaken i flera timmar själv. Precis. Tills de vaknar nästa gång ungefär. Men finns det något sånt i forskning som liksom förordar det ena eller det andra när det gäller bra sömn, när det gäller alltså små barn, tänker jag på då?
Ja, svar ja.
Det finns
forskning som stödjer både det ena och det andra.
Ja, okej.
Så att det är det som är också lite kruxigt med forskning, att det är ju sällan som vi har något liksom så här enkelt svar. Så här är det, och det här är den enkla lösningen som funkar för alla. Man kan väl säga att alltså under människans historia och i många kulturer, så som små barn sover, det är ju nära. Och också att amma under natten. Men sen så finns det ju vissa studier som till exempel tittar på om du sover separat, så kanske det gör att barnet inte vaknar lika ofta och sover mer liksom längre tidsperiod under natten. Men det färgas ju säkerligen också av att kanske föräldrarna inte har lika stor benägenhet att vakna, så de märker inte av att barnet vaknar till och så. Så det finns lite både och, kan man väl säga här. Men det finns till exempel vissa studier som tittar på att om du sover en mamma och barn nära tillsammans, så får du mer synkronisera liksom när du får dina arousals och vakna till och så.
Som vuxen tänker du då? Att man liksom synkar,
precis, synkar
mer?
Barnet och mamman då. Synkar sin sömn lite mer. Och det tycker jag är någonting väldigt intressant som kanske inte alltid förs fram i forskning, att sömn ofta är någonting socialt. Ofta så forskar man kanske då på en person som sover själv och vad händer då och med sömnstadier och så vidare. Men ofta så är ju sömn, du sover med någon annan i sängen. Historiskt och kulturellt så sover du kanske med, ja, man sover ju många tillsammans liksom i en grupp. Som dels kan ge då trygghet, någon är mer vaken och har mer koll på omgivningen och mer trygghet på det sättet. Så den sociala kontexten är också viktig, men det är sällan att den tas hänsyn till i sömnstudier.
Just det. Så du säger varken bu eller bä. Man får göra som man vill och det som funkar bäst för den egna familjen egentligen.
Ja, eller man kan väl säga så här också, att under den första tiden så att dela rum är ju fördelaktigt.
Ja, men precis.
För att då kan du ha mer koll på barnet och sådär.
Är du också en trött småbarnsförälder? För alla oss finns nu appen Babynaps, och det är vi på Rullavagn som har gjort den. I appen får du ett sömnschema för just din bebis som ändras gradvis i takt med att din bebis blir äldre.
Över tid ger du din bebis och dig själv trygga rutiner och tillräckligt mycket sömn både dagen och natten. Fler än 25 000 småbarnsföräldrar följer redan sömnschemat i appen som heter Babynaps. Alltså jag tycker ganska ofta att man hör det här att bebisar, de sover så mycket de behöver och man ska inte liksom stressa för mycket så här, om de inte somnar. Och nu tänker jag på de här ganska små. Håller du med om det? Eller ligger också det någon, liksom ett ansvar på oss föräldrar att liksom se till att de sover och liksom att man rullar dem i vagn eller vaggar och så, här, så att de får den sömnen de behöver? Hur tycker du att man ska tänka kring det?
Mm. Jag tänker att både ja och nej. Jag tänker att man som förälder, självklart har man ett ansvar för att se till att ens barns behov blir mötta. Och då handlar det om att vara lyhörd efter de signaler som bebisen visar. Och lära känna liksom när, hur visar mitt barn att den är trött och när brukar den sova och sådär. Och då vid de tiderna möjliggöra att det skulle kunna hända. Så då kanske om man vet att men mitt barn brukar behöva en tupplur klockan 2, då kanske man inte ska aktivera barnet jättemycket just då, utan då kanske möjliggöra istället att ja, men nu kan jag ta dig i bärsjalen och gå en promenad och så somnar du så ja, då får du en tupplur liksom. Men om det är så att man då går runt i 2 timmar med vagn och försöker och barnet inte somnar, då kanske det är ju lätt då att man stressar upp sig och känner att barnet borde sova och så vidare. Men det är svårt att göra någonting åt just då, i den situationen där och då. Sen kan man ju såklart se över ens rutiner och hur man gör på lång sikt. Men just där och då så är det svårt att tvinga barnet att du måste sova. Och att följa barnet till viss del, det tror jag är någonting positivt. För den visar ju lite vad den behöver. Det kan ju vara så att just den här dagen har varit väldigt ansträngande för det här barnet. För det, man ska ju komma ihåg att det är så otroligt mycket som händer i deras liv. Och som de ska lära sig och förstå den här världen. Och det är ju jättemycket som den behöver bearbeta. Så det kommer ju komma dagar när de kanske behöver sova mer. Och dagar när det inte är lika lätt att sova. Och det är ju lätt att stressa upp sig över. Men jag tror att de... att i alla fall till viss del förhålla sig till det som att det är inte så mycket vi kan göra åt det om vi skapar de rätta förutsättningarna, utan nu är det så här och försöka acceptera det tror jag är en ganska bra väg att gå. Inom rimliga gränser såklart, blir sömnen jättejobbig både för dig och för barnet, då ta hjälp för att det finns ju hjälp och stöd att få.
Jag tänker lite på det här, jag tycker det är en superklok tanke att verkligen tänka så som förälder. Att så här, jag ger så bra förutsättningar som möjligt, men jag kan inte kontrollera allt. Mm. Och om vi tänker det här med, vi var inne liksom på antal timmar man ska sova och sådär. Är det att man ska tänka, om man då är orolig att barnet sover för lite, att det handlar om ändå en lite längre period, så att man inte nu när man lyssnar på det här blir stressad att så här, ja men idag har de sovit alldeles för lite eller så här. Utan att det också behöver, alltså att man ser det lite i sitt perspektiv, att en dags kaossömn är ingen fara, utan att det här liksom med att få för lite sömn handlar om en liten längre period. Mm. Kan man tänka så?
Jo, absolut. Och jag tänker att precis som vi vuxna har ju ibland dåliga nätter, även fast vi generellt sover bra, precis som vi har dåliga dagar. Det är ju en del av normal sömn också. Det kommer ju komma sådana nätter, både för barn och för vuxna. Och man kanske kan räkna med då att ja, men imorgon då kommer mitt barn vara lite extra känslomässig eller vara lite mer frustrerad än vanligt och så. Men att det är ju ofta det långtidsperspektivet som är bra att ha i bakhuvudet. Och jag tänker att som jag har resonerat kring hur jag förhåller mig till sömn för mitt barn är att jag vill skapa så att hon ska få en så trygg relation till sömn som möjligt. Att det inte blir någonting oroande och stressande som hon tycker är jobbigt, utan att min uppgift som förälder är att hon ska få en bra relation till sömn.
Ja,
Om vi pratar just om det positiva så har vi varit inne lite på att det är bra för minnet och inlärning och sånt där. Mm. Att sova bra. Hur viktigt är det med sömn just när det gäller med det här att ta till sig ny kunskap och nya färdigheter och sånt?
Jo, men det verkar som att sömnen har en viktig roll där. Att visst, vi kan också lära oss nya saker under vakenheten och så vidare, men att sömnen spelar en roll för att också göra dem starkare och befästa dem i långtidsminnet och så vidare. Och att göra dem mer stabila. Och sen också att ta bort sånt som är mindre viktigt. För det handlar ju inte bara om att allting vi lär oss ska vi liksom ta upp och lagra i hjärnan. Så är det ju inte, så funkar inte vårt minne och då skulle vi snabbt bli överbelamrade. Mm. Utan det handlar ju också om att ta bort och där verkar också sömnen spela en viktig roll. Och också att liksom generalisera kunskapen, att ta det vi har lärt oss och generalisera så att vi sen kan applicera det på nya situationer. Och sen så, för vi har ju som sagt olika sömnstadier och REM-sömnen som vi kommer komma in på lite sen är också ett sömnstadie där vi har mycket känslobearbetning och så vidare och verkar kanske också vara kopplat till liksom kreativitet och nytänkande och så vidare. Så sömnen tillsammans med vakenheten verkar spela roll för att förbereda oss för framtiden. Ta det vi har lärt oss och förbereda oss för framtiden kan man säga.
Alltså det är ju så spännande. Det är ju så intressant. Just när det gäller de alltså bebisar som inte har fått språket än och så. Mm. Hur ska man tänka med liksom en lagom mängd intryck under en dag? Det vet jag med första barnet att jag tänkte mycket på. Att så här, för han var ganska känslig för liksom för mycket intryck under en dag. Hur ska man tänka med sånt?
Just det. Och där tänker jag att om jag bara får spekulera så tänker jag att där handlar det mycket om att lära känna sitt eget barn. Vissa barn är säkert mer känsliga för det, medan andra kanske inte verkar reagera så mycket på det. Men det kan ju också vara bra att ha i bakhuvudet att sova på saker kan vara en bra grej. Jag märker det framförallt kanske nu när barnen är lite äldre och kan verbalisera sina tankar och känslor och så vidare. Och när det kommer till exempel vredesutbrott eller känsloutbrott som ändå är väldigt vanligt i perioder. När man har fått sova på saken så vaknar man ju sällan och har samma känslor kvar. Utan att sömnen kan hjälpa till att reglera det här och få perspektiv och liksom så när tiden har gått.
Så det gamla uttrycket att sova på saken.
Att sova på saken är en bra grej. Även för oss vuxna grej, tror jag. Om man har en konflikt eller något, vad det kan vara.
Ja. Så. Tar vi bort sömn på dagen ibland lite för tidigt? För våra kids.
Alltså sömn på dagen kan fortfarande ha en viktig roll. Men sen så är det ju inte alla barn som kan sova på dagen kanske. Eller komma ner i varv så lätt att de kan somna. När de är lite äldre, kanske 4-5 och sådär. Men om det är så att de har möjlighet att göra det så ser jag att det skulle kunna vara en positiv sak. Ja, jag försökte få mitt barn att fortsätta sova när hon var 3, men det var nästan en omöjlighet. Nej, det gick inte.
Nej, men det blir ju lite så, tycker jag. Och det är liksom, där någonstans också när de ska sova på förskolan så är man ju inte själv.
Nej.
Man kan ju inte styra förutsättningarna.
Precis.
På det.
Och jag tänker att det får ju inte heller bli någonting negativt. Att nu känner de att nu tvingas de att sova eller ligga i ett mörkt rum. Liksom så. Utan det ska ju förhoppningsvis vara något positivt. Då. Men att man kan ju ge dem förutsättningarna som kanske behövs för att ha en liten vila på eftermiddagen. Så.
Alltså innan vi avslutar här, rent vad man vet i forskningen, i vilken ålder börjar barn att sova bra? Alltså mer som vi vuxna. Vad har man att se fram emot som småbarnsförälder när man lyssnar?
Ja, alltså ju äldre de blir desto mer lika vuxen sömn blir det ju. Förutom när de sen kommer i tonåren när det förskjuts till mer kvällsmänniska och sådär. Så det finns ju fortfarande vissa fluktuationer som händer under åldern och sådär. Men och jag tror att det finns individuella skillnader också såklart. Men som sagt, sömncyklerna börjar bli lite mer som vuxna när de kommer in i skolåldern. Kanske runt sådär 6-7 år. Och då har vi också ja, men sömnsammansättningen är ganska lika och sådär. Och kanske att man inte vaknar lika mycket under natten. Vakna till under natten, det gör ju fortfarande vuxna också. Men att man kanske har lite lättare att somna om och så. Men som sagt, det finns individuella skillnader här. Vissa personer har lättare för att somna om än andra och så. Så det är en jättebra fråga. Och ja, efter några år där så borde det bli...
svaret är upp i skolåldern.
Nej, men jag skulle nog säga att där kanske runt 2-3 år så borde det lätta lite grann. Även om den inte kommer vara som en vuxen sömn då. Mm. Men upplever man att det fortfarande är mycket sömnproblem och att det är väldigt jobbigt med sömnen kanske runt 3 år sådär, då kan man ju rådfråga BVC till exempel.
Bra. Alltså stort tack, Frida. Det var precis så spännande som jag tänkte att ha med en sömnforskare här i podden. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Nästa vecka är vi tillbaka. Lyssna gärna då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.